Hallå! Det är motorcykelradio dags igen. Thomas Jennebo här med ett nytt avsnitt. Det allra första för år 2018. Ja, hörru du Jennebo, den där motorcykelradion, alltså finns den? En och annan har ställt sig den frågan sen vi hördes sist på det här sättet. Och med fog kan jag säga, för att nu har det ju varit mer än lovligt tyst från den här kanalen. Senast vi hördes, det var ju sommar. Det var i början på sommaren 2016. Du kan ju fortfarande lyssna på det nästan hur länge till du vill. Från direktsändningarna från Isle of Man, från tävlingarna där. Vi var ju ett gäng svenskar, ett hundratal som flög i eget, eller ja, chartrat heter det väl, flygplan över dit för att såklart njuta av tävlingarna och framförallt då hålla tummarna och heja lite extra på vår egen fartfantom Björn Gunnarsson, som vi följde också i ett antal intervjuer. Det kanske inte blev riktigt så lyckat för Björns del som han hade hoppats på. Det där kan du också lyssna på. Men jag vet att han håller på och laddar för fullt inför årets tävlingar. Men för min personliga del så var det fantastiskt lyckat att få komma till den där ön äntligen, som man har hört talas om så mycket. Nu var kanske inte vädret på våran sida heller riktigt. Blött och blåsigt och eländigt på alla de sätt. Fast ibland så glimtar solen fram mellan molnen och det var alldeles fantastiskt ljuvligt. Och det var trevligt att vara där även om vädret då kanske inte var toppen bra. Ölen var god, hyfsat prisvärd får man säga, för att inte tala om fish and chipsen. Mm, bara en sån, det är bara värt att åka dit för den sakens skull, känns det som. Nåväl, det där äventyret var ju en fantastisk uppladdning egentligen på motorcykelsommaren 2016, som för min del inleddes, ja, men så fort egentligen snön bara var väck från vägarna och det blev de där 4 plusgraderna som är det jag behöver för att kunna köra motorcykel. Det var en seg vår. Det var inte varmt på jättelänge. Jag kommer inte ihåg första dagen som jag åkte motorcykel utan att frysa. Men det var ju alltså långt in i maj. Kanske var strax innan avfärd till Isle of Man till och med. Och motorcykeln som jag åkte på med sån frenesi trots kylan, det är ju ändå för mig nya bekantskapen VFR 800. Honda VFR 800, tomteröd, som inköptes i november 2015. Han provåkas några ynka mil bara innan vintern slog till på allvar någon gång i december 2015. Och sen var det bara att ge sig till tåls. Och efter den här Isle of Man-äventyret, alltså jag var ju så sjukt peppad på motorcykelåka efter det, så det är inte sant. Så visste jag att det väntade ett fantastiskt äventyr. Inte runt knuten eller runt kröken, utan efter det att sommaren egentligen var slut. Så det var lite så dubbelt att längta till det stora äventyret och samtidigt också på det sättet skynda på nästan sommaren. Och kan den inte försvinna snart så vi kan komma iväg? För äventyret som vi skulle iväg på, jag och ett gäng kompisar, det var ju resan till Italien på motorcykel. Till Misano-banan, till tävlingarna där, till MotoGP i början på september. Och ja, alltså när det äntligen blev dags att åka iväg, då var ju, det kändes ju nästan som att sommaren höll på att ge sig. Det var liksom sista sucken. Och den här söndagen när vi cruisar oss ner genom Sverige på E4:an, så är det duggregn i luften och lite sådär, inte jättevarmt. Handtagsvärmen åkte på flera gånger där på vägen ner. Vi samlade ihop hela skaran under resan, så till slut så var vi 6 man på motorcykel på väg söderut med ett uppdrag, nämligen att heja på Valentino Rossi. Det var nämligen så vi hade bestämt den där gången i Brno för 2 år sedan när vi kom fram till det här, att vi måste se Valentino på hans hemmabana, och så räknade vi ut att 2017, det är då det ska ske. Det blir det, ja, det är klockrent, absolut. Och vad händer då? Alltså, då går ju karsloken och står på näsan, kör omkull hemma i Italien när han roar sig på sin egen motocrossbana eller vad det nu är han har där på baksidan av huset. Och skadar sig, bryter sig. Om det var armen eller benet kommer jag inte ihåg, så pass att han inte kunde köra där i Misano. Det var ju samma grej som när vi var till Assen för en massa år sedan. Det är också en av få tävlingar Valentino Rossi inte har kört. Så på 3 MotoGP-försök så har vi lyckats pricka in 2 där han inte var med. Han som har kört mest av alla. Det är nästan en bragd i sig. Nåväl. Vi lät oss ju inte bekommas av det där faktumet att vi inte skulle få se Valentino Rossi då. Men utan det var ju själva resan dit, tävlingen och resan hem som var själva grejen. Äventyret där, 10-12 dagar med bästa motorcykelgänget. Dundrar ner genom Sverige, kommer till Trelleborg på kvällskvisten, checkar in på färjan, tar oss över också Rostock på måndag morgon. Det var mörkt, det var inte jättevarmt men det var i alla fall varmare än hemma i Sverige. Vi lyckades ju missa den där frukostbensinstationen som jag hade skrutit så inför de andra om att den skulle finnas bara några 100 meter efter man kommer ut från färjeläget, tar man till höger innan man kommer ut på autobahn. Så den ligger, det är en självmakt, den ligger till höger. Den som åker först kan inte missa. Men det kan man visst det, för att det var ingen självmakt. Jag mindes fel. Alltså det är en bensinmack som ser ut som någon typ grönsaksförsäljning eller någonting. Så att vi missade den, men vi hade ju en reservplan. Vi hade sagt att om vi ändå mot all förmodan missade det frukoststället så då kör vi bara ut på autobahn och så stannar vi på första bästa ställe. Och första bästa ställe, det var ju medan det fortfarande var mörkt. Framåt 6:30 eller något sånt där på morgon. In på en mack som precis hade öppnat frukostserveringen. En liten men välförsedd kan man väl säga frukostbuffé. Så där lät vi oss väl smaka av den första måltiden på kontinenten innan vi sen fortsatte söderut. Och sen steg solen och det blev varmt. Och den där känslan när man på något sätt tror att sommaren har tagit slut och så kommer den tillbaka. Vi stod på en mack vid lunchtid, gafflade om ditten och datten, åt glass och bara kände att ja, men det här är toppen. Det är precis så här det ska vara. Åka motorcykel. Sen kanske inte autobahn är det allra roligaste, säger en del. Det är ju inte på ett sätt. Men det är effektivt och lite kul är det ju. Särskilt när man är en grupp som vi då. 6 pers som ska försöka hålla ihop det. Det blir en intressant körning. Dels att det går lite fortare än vad man är van vid. Men framförallt att det är så mycket intensivare trafik än vad vi är vana vid. Och det där ställer ju lite krav på gruppen. Alltså att hålla koll på alla. Och hålla koll bakåt i backspeglarna, hålla koll framåt. Och liksom hålla ihop gänget så drar Nisse iväg, han som låg i täten, för en omkörning. Ja, då vill det till att man hakar på där. Och inte såsar och är i egna tankar för länge. För att då kanske Nisse och de tre andra har försvunnit framför några långtradare. Och sen, ja just det, precis, nu gick den där husbilen ut emellan där och den kör inte särskilt mycket fortare än lastbilarna och så en timmerbil på det, aha, så har det gått 4 kilometer och var är de andra nu då? Så det går ju väldigt snabbt att tappa kontakten med varandra på det sättet. Men vi snackade ihop och så höll ihop gänget bra och så kom vi ner till Regensburg, tror jag var första stoppet på kvällen där. Ett litet hotell vi bokade liksom på dagen när vi bestämde hur långt vi skulle åka. Några av oss i det här gänget har inte varit så mycket ute på det sättet tidigare och var väl skeptiska till oss andra när vi sa man behöver inte hålla på och boka för långt i förväg. Det är lugnt, vi hittar övernattningsplatser utan problem. Tro oss. Och så var det ju. Och det är stor skillnad på att åka i september mot att åka i juli, augusti till exempel. Det kan jag säga. Det är mycket mindre trafik, även om det är mycket trafik. Och framförallt så är det lättare att hitta boenden. Och det finns så många bra appar i telefonen nu för tiden. Så det är bara att knappa in önskat färdmål för dagen och sen så dyker upp en massa bra förslag och så är det bara att boka. Och hur som helst så stannar vi till där i Regensburg över natten, både på det hotellet, och lyckades undvika stadens K-märkta centrum. Det är ett sånt där världsarv, utan vi knatar in i något slags industriområde där vi till slut hittar en mongolisk buffé som i och för sig inte var av denna världen, så att det var ju värt den där promenaden i industriområdet. Men det är klart, ett världsarv, men då finns en anledning att komma tillbaka till Regensburg i så fall, tänker jag då. Och sen så fortsatte ju resan söderut. Jag ska inte gå igenom vartenda stopp vi gjorde, men det blev en del spektakulära grejer. Som till exempel Örnästet, det här stället där Hitler och hans polare satt och smidde elaka planer. Jag är inte sådär jätteförtjust i den där typen av besöksmål av olika anledningar. Inte minst därför att de har ju en viss doft av turistfäll över sig, men samtidigt så var det intressant att komma dit och se det som finns kvar av det där och fundera på ett och annat. Framförallt så var ju vägen upp dit till, man får inte åka ända upp för egen maskin såklart, utan det är ett ställe på vägen upp där med busshållplatser och grejer som man parkerar, så tar man bussen sista biten. Och vägen upp till den här busshållplatsen, den var ju en försmak av det som skulle komma sen med Alper och Dolomiter och serpentiner och det och sånt, så att det var ju lite läckert. Vi skulle ha första övernattningen sen i Österrike, och då hade vi hittat en alldeles fantastisk liten anläggning som heter den där Alpen eller Berghof, Berggasthaus heter det. Så att det där klickade vi in oss på och bokade. Och det låg inte så långt från Sel am See. Vi vet ungefär vilken region vi rör oss. Och vi dundrade dit. Och Nisse som åkte först, det gjorde han för att han hade en fungerande GPS. Jag hade en GPS som har varit fungerande fram till nu, men antennen har liksom lossnat i den. Och jag har lyckats laga den och få fast antennen, men det gör att den ibland inte hittar några satelliter, och det kan dröja jättelänge innan den får satellitkontakt. Och rätt vad det är när man åker, så då åker man liksom bredvid vägen. Alltså den här lilla plutten som visar vem jag är, den är någon helt annanstans än där vägen går, och det är jätteknepigt. Så att den är inte helt pålitlig, kan man ju säga. Nisse hade en pålitlig fungerande GPS. Och vi kommer till den här orten där vårt gasthouse ska ligga. Och så blir det lite sådär förvirrat som det kan bli ibland. Man kommer i samlad tropp och så blir det stopp. Och så, vi ska åka tillbaks. Och, här, alltså, vad vill den här GPSen oss egentligen? Vart tar den oss? Men till slut så säger Nisse, men nu, det måste vara den där vägen. Alltså till vänster om ladan där. Ja, precis, bredvid de där bilarna. Där ska vi in. Och så kör vi där i samlad tropp. Och den smala asfalterade vägen blir snart en smal asfalterad grusväg. Det börjar på att bli brant uppför, och grusvägen blir sen någon slags stig. Eller det förvandlas till en sån här väg med gräs i mitten, som sen förvandlas till en stig, och det blir ännu brantare. Och sen är det liksom smalare än ett elljusspår, och lika brant som alla mördarbackarnas mördarbacker i samtliga elljusspår i hela Sverige. Och ja, det är helt bara värdelöst, känns det som. Och jag vet inte. Alltså jag längtade då efter min Transalp som jag hade bytt in mot den här VFR:en. Längtade att få sitta rakt upp och ner med god kontroll och god utsikt och allt det där. Men och lång fjädringsväg. Det var inte riktigt så på VFR, men det var ju samma för oss alla i princip. Några hade lite mer ändamålsenliga maskiner än vi andra, men hur som helst. Kostigen närmar sig något slags slut, och långt framme ser jag en korsande väg. Ännu brantare ska man upp på den där, och det är en 120 graders sväng åt vänster. Jag lyckades ju få motorstopp såklart i det där. Och så står man i den där branten, och det finns, det är stenar och grus och lera och så. Jag insåg ju sen att det var ju den där antispinn-grejen som ställde till det. För att den funkar så att när det börjar på att spinna på bakhjulet så då ger ju den motorn mindre och mindre resurser att jobba med helt enkelt. Så att det blev ett härligt tjuvstopp där. När jag trodde att jag gasade så ja, kvävde jag bara hela spisen. Skitsamma. Jag fick igång den, tar mig upp på den där vägen och så kommer jag några minuter efter de andra som står där vid en vändplan och en nerfälld vägbom. Jaha, alltså ligger det verkligen ett berg Gasthof här? Det verkar ju helt skumt det här. En av gossarna, Danne, har sysslat en hel del med enduro, kanske jag ska tillägga. Han har också en VFR med packningen i en sopsäck på passagerarsadeln. Han lyckas krångla sig förbi den där vägbommen och dundrar upp på den där grusstigen upp för Alpens topp och bara försvinner runt en krök. Jag åker och kollar, är det sista vi hör. Och så rasslar iväg i gruset där. Så en VFR kan man ha till mycket och det beror ju som sagt egentligen inte så mycket på maskiner utan mera på den som håller i styret hur det där ska avlöpa. Under tiden som han är iväg och spanar så tar en av herrarna i sällskapet fram sin mobiltelefon för vi kommer fram. Vi måste nog ringa till det hotellet och kolla om det här verkligen är rätt. Och då säger han att jag fick ett mejl direkt efter vi bokade. Och du vet ju det när man åker motorcykel, det går inte att kolla mejl då när man kör. För övrigt så ska man inte göra det heller. Utan det var väl efter att vi hade rullat iväg som det mejlet kom. Ett mejl som talar om, eller varnar för att man ska använda GPSen när man kör till det här hotellet. För den kommer att visa ein falschem Weg. En falsk väg. Vi skulle ha tagit till höger bakom sommarrådelbanan. Jaha, ja, sommarrådelbana. Vi såg väl någon skylt om någon rådelbana. Danne kommer tillbaks efter sin scouttur och har inte sett något förutom fjällkor med bjällror. Så vi tar den där vägen som vi då kom ut på nerför till byn igen. Och så hittar vi skylten sommarrådelbana och så bär det av uppför igen på en ny väg. Som inte är en kostig den här gången men rejält brant, massvis med serpentiner på några ställen så rinner det vatten över gruset på några ställen så kör man direkt på berggrunden och ja, jag hade fortfarande inte kommit på det med att jag skulle ha stängt av antispinfunktionen, eller traction control men däremot så hade jag ju kommit på att man får ju nog slira en del på kopplingen. Upp kom vi till en alldeles fantastisk plats. Du vet en sån här österrikisk alphydda deluxe med sån här snickarglädje som bara finns där liksom. Gröna, knallgröna, skarpt lutande gräsängar, några jätter och lite längre bort så hör man donglandet från koskällorna. Man hör porlandet från vatten i en bäck och allt det där. Det är bara helt... men helt fantastiskt. Och det var i stort sett bara vi på det hotellet. Och jag tror ett ungt par med en ganska nyfödd bebis också. Det var de enda gästerna. Vi beställde in mat efter att vi har installerat oss och blivit hälsade välkomna. Och vår värd säger att jag är ensam i köket. Så att, men jag ska göra vad jag kan. Men det är klart, om ni inte beställer allt för många olika rätter så går det ju fortare. Vi ser att de har wienerschnitzel, så var någonstans i världen ska man äta wienerschnitzel om inte på en alpsluttning i Österrike? Så det blir wienerschnitzel och så blir det några rejäla öl till det där. Och ja, wienerschnitzel skulle ha kunnat försålt som panerat dasslock, i alla fall om man ser till storleken. Smaken var definitivt inte dasslock, den var gudomlig. Sen kan jag säga att efter de där ölen och den där wienerschnitzeln så behövde det här resande motorcykelsällskapet inte särskilt mycket vaggning för att det skulle börja snarkas både här och där. Under ljuvliga, pösiga österrikiska dunbolster. Mm. Det var kväll nummer två. Ja, du fattar, det här var en fantastisk resa. Nästa dag, alltså vår tredje dag blir det väl på kontinenten, så var Grossglockner Hochalpenstrasse en del av upplevelsen. en fantastisk väg, en alpväg av bästa märke. Väl underhållen, visserligen med en hel del trafik. Man pröjsar en biljett så kan man åka hur mycket man vill fram och tillbaka där under en dag. Men vi körde typ rakt igenom, för vi skulle ju ner till Italien. Men det var också sån där märkligt häftig upplevelse. Och lite skumt, för det var ju, säkert på vägen upp för så var det låga moln och fuktigt och inte jättevarmt, kanske 6 grader. Någonting sånt där när vi kom upp på topparna där, snö bredvid vägen och så rinner det vatten över asfalten här och där. Då, i alla fall, tar jag det väldigt lugnt, för min hjärna säger att här kan det vara halt. Alltså, det har ju varit sommar där hela sommaren, så att marken, asfalten är varm, det är inte halt. Men just när kombinationen smältvatten och snö gör att det ställer till lite grann, så att den försiktige generalen får än mer att säga till om. Så kan man väl sammanfatta det hela. Vi tar oss in i Italien och liksom omärkligt så förvandlas Alperna till Dolomiterna. Det är lika omärkligt som gränsen mellan Österrike och Italien. Jaha, vänta. Oh, jag tror nog vi är i Italien, för plötsligt så är vägskyltarna lite annorlunda ut. Och om Alperna är häftiga så är ju Dolomiterna än häftigare, tycker i alla fall jag. Som upplevde Dolomiterna första gången tidigt 70-tal i baksätet på en Toyota Corolla. Jag och två kompisar var nere på bilsemester och jag hade suttit halvlurat där sen eftermiddag när vi kommer indundrandes till Italien norrifrån, där Alperna, precis som på vår resa, övergår så smått i Dolomiter. Och där vaknade jag till och blev helt hänförd av de här brutala bergen som liksom som slungade upp ur marken på något sätt. Fantastisk väg åkte vi på dessutom, helt grym. Mycket trafik i och för sig, men bitvis så, ja, det var ju himmelriket nästan. En liten by i Dolomiterna, ett hotell, trevliga människor, bra priser, ut på stan, käka pizza och dricker husets vin, och så mår vi så där gott igen som man egentligen bara kan göra på en motorcykelsemester med ett gäng kompisar. Och nästa dag så är ju planen att vi ska vara framme i Riccione där vi har vårt läger under de här dagarna som MotoGP-tävlingarna pågår i Misano. Det är bara några mil mellan Riccione och Misano, så att det är nästgårds. Vi tappar bort varandra på resan ner mot Riccione i Treviso. Där händer någonting vid ett trafikljus. Vår sexmannaklunga blev liksom väldigt utsträckt, så att plötsligt så är Nisse och jag de enda som är kvar i Treviso. Så vi stannar väl till där på någon parkeringsplats och har rådslag med oss själva och kommer fram till, ja men vi vet ju vart vi ska. Så att vi hade pratat om nämligen att stanna och käka glass på ett ställe i Italien strax söder om Venedig, så att vi åker väl dit helt enkelt och anropar de andra därifrån, så får vi se vad som händer. Och vägen mellan Treviso och den här staden som jag tappat namnet på nu och strax söder om Venedig, den var kanske inte så där jätteupphetsande, för att det var en typ 4 mil lång raksträcka. En tvåfilig väg av typ svensk riksvägskvalitet, fast då spikrak. Fullkomligt belamrad med långtradare, alltså i båda riktningar, och husvagnar och husbilar. Så det var kanske inte världens roligaste resa, om det inte var för att Nisse och jag utvecklade någon slags telepatisk förmåga till att synka våra omkörningar. Så det var väldigt, väldigt roligt, för att det fanns ju luckor mellan lastbilarna och långtradarna och så. Man fick bara köra aktivt, helt enkelt. Så att även en raksträcka kan ju vara fantastiskt rolig på sitt sätt. Det gäller bara att gilla läget och göra det bästa av det. Men vi sa när vi kom fram till det där glasstället att det hade nog inte funkat och kört så på 6 pers. Men på 2 gör det där, för att det tog några omkörningar, sen hade vi kommit på liksom hur vi tänkte. Så vi kunde göra omkörningar som om vi vore en. Men när man 6 stycken, sagt, då blir det en ganska lång rad av motorcyklar också, så att det är inte att rekommendera. Väl nere i Misano och sen så var det ju ljuvligt, såklart. Torsdag kväll, fint hotell, och som på alla såna här ställen när man kommer på motorcykel så är ju folk så vänliga och trevliga och är verkligen mån om att man ska få ställa undan hojarna på ett bra ställe så att de inte ska stå framme och skyltas med, utan och vi fick ju backa in i själva varuintaget. Där fick vi ställa hojen längst in vid varuintaget och så placerade hotellägaren sin bil framför, så att det är jättebra. Under tak dessutom stod de. Några av oss passade på att ta ett dopp där på kvällen och så blev det käk. Mer pizza såklart, vi är i Italien. Och dagen därpå sen så var några av oss och kollade på träningen. Andra drog iväg på motorcykeltur till San Marino. Det viktiga när man åker, tycker jag, på såna här resor där man är ett gäng, det är att det finns luft i planeringen, luft i schemat. Så att när man har gjort de här dagarna av transporter där alla måste på något sätt göra samma sak samtidigt, att det ska finnas möjligheter att få göra lite som man vill. För det är också en grej, tycker jag, som är gemensamt för oss som kör motorcykel, att vi vill ju gärna göra det på vårt eget sätt. Det är därför vi åker motorcykel och inte charterbuss till exempel. Det är inget fel på det, men alltså, det är därför vi väljer motorcykel. För att det är väldigt mycket eget ansvar och den där personliga friheten som man upplever. Och det måste man ge tillfälle till även på såna här gruppresor, känner jag. Det är jätteviktigt. Sen kom ju lördagen med träning och söndagen, och vädret behöver vi kanske inte prata om, men det slog ju om där precis. Så att på söndagen så var det ju vräkregn till och från. Kallt och blåsigt och regnigt. Det var inte vad vi hade hoppats på av Italien. Så även om det är en bit in i september så är det fortfarande sommar där. Det här var den första höstruskperioden som slog till när vi var där. Så att jag har väl inte frusit så där jättemycket sommartid någon gång på senare år som jag gjorde just där och då. Men det var häftigt ändå. Absolut. Det är en upplevelse. Alltså bara ta sig till och från banan. Alla de här människorna, folk som åker motorcykel till och från. Och sen få ta del av själva racen. Det är klart, du följer det bättre på tvn, men det blir ändå inte samma sak. Alltså här handlar det kanske inte så mycket om att veta exakt varje sekund vem som ledde före vem och vem som låg sjua eller tolva eller så, utan det är mer själva upplevelsen att se de här fighterna. Så vem vågar bromsa senast? Vi hade fantastiskt bra platser också. Jag tror vi hade överblick. Vi stod precis efter start och mål vid depåutfarten och hade ju kanske 6 eller 7 kurvor som vi såg. Och ja, det var en upplevelse. Sen var det bara att packa ihop där på kvällen när vi kom tillbaka till hotellet och preppa inför morgondagen då det skulle åkas hem igen till Sverige och liksom avsluta det äventyret. Och ja, det regnväder som hade dragit igång där under helgen, det hade bestämt sig för att slå följe med oss. Så vi hade ju ösregn 225 mil hem i princip. Några få undantag, några korta glimtar av torr asfalt, men det var inte många mil, det kan jag inte säga att det var. Hem kom vi i alla fall och vädret blev ju undan för undan sämre och sämre, och på onsdagen var det väl, vi skulle ha tagit färjan från Rostock över till Trelleborg på eftermiddagen, var planen, för att sen sova en natt i Trelleborg och sen komma hem vid torsdag lunch ungefär. Ja, men då när vi äntligen kom fram till biljettluckan för att få köpa vår biljett så fick vi höra att färjan var full. Ja, men det kan den inte vara. Vi åker motorcykel. Det finns alltid plats för några motorcyklar, men se, det gjorde det inte. Sen visade det sig att färjan var dessutom inställd för det var orkanvarning. Så det bidde ingen färjetur hem den där kvällen för några av oss. För att när vi skulle dra iväg sen, för av olika anledningar så var det väldigt viktigt att vi var hemma på fredagen. Fredag morgon var vi tvungna att vara hemma till. Det fanns saker som skulle ske där som inte gick att ändra på. Så då hade vi bestämt att okej, vi får försöka ta oss till Puttgarden då, ta färjan över till Rödby och åka den vägen genom Danmark hem. Sen så splittrades gruppen på den där parkeringen där vid färjeläget i Rostock, så att de två första gänget såg inte att vi var bara fem på hemvägen för den sjätte. Han ville inte följa med till Sverige, så han tog bågen från Riccione till Rom, och där tog han färjan över till Spanien för att sen tuffa omkring en dryg vecka tillsammans med sin hustru som flög ner. Så vi var bara fem på hemvägen och två försvann där i Rostock. Så var vi tre kvar, och när vi började sen puttra iväg mot Puttgarden, och så stannade vi för att pinka på första bästa stället, då blåste det så att hojarna på blåsa omkull på parkeringen, och sa vi skiter det här. Det är inte värt det, utan vi tar in på hotell här i Rostock i natt istället, och så tar vi första färjan imorgon bitti, för det här storm, orkan, eländet skulle blåsta över under natten. Så gjorde vi, och med de andra två fightades med stormvindar både på autobahn och även mellan Puttgarden och Rödby, så satt vi på en liten lokal krog och smörjde kråset och hade det väldigt trevligt tillsammans. Sen kom vi hem till Sverige, och ja, det fortsatte ju på den inslagna vägen. Det var blött, kallt och dant. Men hem kom vi. Och det blev ju en resa från Trelleborg via Helsingborg, sen från Helsingborg och hem till Hampetorp för min del utanför Örebro i ösregn under större delen av resan. De sista 15 milen ungefär gick dessutom i kompakt kvällsmörker. Hustrun hade slagit på bastun när jag kom hem, och det var också väldigt häftigt. Det var minst lika häftigt som många av de kulinariska upplevelserna under resan. Och få glida in i den där bastun och sätta sig och tina upp. Allting var blött. Allting var totalt genomsurt. Det spelar liksom ingen roll vad man har på sig. Det blir blött rakt igenom. Hjälmen var blött på insidan. Alltså hela hjälmen var blött på insidan. Så. Mange då, som jag hade sällskap med från Helsingborg och hem. Han hade, och nu blir det väl reklam då, men ser det också som en produktupplysning. Han hade köpt ett regnställ, en sån här regnoverall kan man säga. Heltäckande historia. På Biltema. För typ 600 spänn. Den funkade. Under alla fall de där 225 milen hem från Italien. Höll tätt. Kanske inte jättesnyggt, men det spelar ingen roll. Höll tätt. Och det är det viktiga. För om man håller fukten och blötan från kroppen, då håller man också värmen. Jag lyckades hyfsat hålla mig varm beroende på att jag hade en regnjacka under min allvädersjacka. Och det gjorde väl att det blev liksom ett våtvarmt omslag underst. Men ja, det är roligare att åka motorcykel när solen skiner och det är varmt än när det är ösregn och svalt, tycker jag då. Ja, men det var väl så det blev den här motorcykelsommaren. Sen när jag kommer hem såklart så blir det en del åkande här hemma också. Inga längre turer, men någon sån där nyttoresa till Kalmar och tillbaka hann jag ju med innan det var dags att ställa in motorcykeln för säsongen. Och det, grejen är ju att jag förbannar mig själv lite grann att jag inte lyckades riktigt med den där sista turen för 2017, den sista turen för säsongen. Jag var nämligen ett jobbärende en bit in i oktober in till staden Örebro. På vägen hem så ser jag att det är egentligen läge att tanka. Men jag såg också att det fattas 47 kilometer eller någonting sånt där för att det ska bli 10 000 kilometer körda mil under säsongen 2017. Alltså några ynka mil från 1000 mil. Så jag bestämmer mig när jag passerar bensinmacken i Sköllersta att jag tar den där tankningen en annan dag. Och det är ju roligare, och jag brukar också ha sån här, jag vill gärna att motorcykeln ska stå parkerad över vintern med full tank av någon anledning. En del säger att det är bra för att det inte ska bli kondens i tanken och sånt. Men jag vet inte om det spelar någon roll, men känslan att den står där fulltankad och liksom beredd på en ny säsong, det är ju rätt gott. Så jag tänkte, ja, men jag fixar det någon dag när det är hyfsat väder, och så drar jag iväg och tankar, och så börjar jag bara köra en liten extra sväng från macken innan jag kommer hem igen, så har jag ju 1000 mil. Det är en bra första säsong med VFR:en, tänker jag då. Och ja, nej men som sagt, det blev inte någon sån tur till macken under 2017, så att det fattas ju då några mil. Det gör det. Å andra sidan kan jag säga att jag aldrig tog sista svängen 2017, så på ett sätt så fortsätter ju den säsongen även om vi har bytt blad på almanackan till 2018. Oj, vilken rant det här blev. Jag hoppas att du stod ut och att det var något sådär uthärdligt. Jag kan säga att jag har gjort ungefär 7 försök att få till det här programmet på alla möjliga sätt. Senast häromdagen var jag ute i garaget och skulle spela in, men det var ju för kallt och ursligt. Och jag har försökt skriva ner den här storyn och läsa in den som en ljudbok, och det vart ju bara superpaj alltihopa. Så att nu blev det på det här viset, för jag har nämligen lovat så pass många människor att det ska komma ut ett avsnitt av Motorcykelradion till innan MC-mässan i Göteborg sista helgen i januari. Och i och med att jag nu har spelat in det här programmet, så kan jag faktiskt säga att jo då, just det här löftet gällande Motorcykelradions nästa avsnitt, det har jag faktiskt infriat nu då. Så med det tackar för mig för den här gången. Jag kommer att finnas på motorcykelmässan. Jag vet inte hur du ska känna igen mig om du är där, men jag kommer att vara där och gå omkring på lördagen framförallt. Jag kommer att ha med min inspelningsmoj. Jag kommer nog ha på mig en t-shirt, tror jag, med ett sånt där Isle of Man motiv på magen. Det kommer jag att göra. Så kommer jag gå omkring där och spela in lite grejer och så inför nästa avsnitt av Motorcykelradion, som då kommer att dyka upp någon gång under februari månad. Kan inte säga exakt, med lite tur så blir det väldigt snart in på februari. Med lite otur så blir det efter den 15 februari. Men ja, som sagt, innan februari månad är slut så har du ett nytt Motorcykelradion att lyssna på om du vill. Och självklart så kommer det då bli en hel del om motorcykelmässan, från motorcykelmässan. Och också en hel del, tror jag, om hur framtiden för Motorcykelradion kommer att te sig. Hur den kommande säsongen ska gestaltas i det här formatet. Med det så säger jag tack för mig, och har du inte tryckt i underhållsladdan än så gör det, för det börjar bli högtid, för nu har talgoxarna börjat på att gneka utanför fönstret, och även om snön fortfarande faller här och där och kommer att göra så mycket till och det kommer att bli än fler minusgrader innan vi ger oss, så finns den där runt hörnet i alla fall, våren och därmed också den riktiga säsongen 2018. Jag heter Thomas Jennebo, ha det jättegött, så hörs vi. Hej svejs!